sa min styvfar. Och jag brukar säga nu att ja, du blir nog aldrig där, vet du. Vi brukar kunna skoja om det. Men, och jag skojar lite om det så här. Men poängen är att det gjorde ju att det kom in en skam över mig, i min person. För att jag kände inte att jag kunde landa i och vara det jag var. Och det går ju tillbaka mycket till det här med pappa och det här med att, för han var ju sån att han tyckte om att resa, han höll på med olika saker hela tiden och sådär. Han, det har jag förstått, men jag var ju inte de som fanns runt mig gav mig aldrig liksom en uppmuntran i det, va? Utan jag försökte ju vara den här trygghetsmänniskan då, försökte jag ha koll och ordning och sådär och städat på rummet och fixat och sådär, men jag, det gick inte liksom. Och så kommer jag ut i tjänst sen och liksom ska börja predika och sådär. Och liksom, då märker jag ju att Gud vill ju inte riktigt använda mig till att förvalta saker så här, va. Min gåva är inte riktigt att vara den som håller en verksamhet gående så här. Utan jag känner ju ofta att nu hittar vi på något nytt här. Nu vill jag liksom hitta nya uttryckssätt och nya vägar och en ny stil och sådär. Och helt plötsligt så märker jag att det är ju det här som jag är bra på. Ja, jag känner att jag landar i det. Jag går igång på det. Jag får med mig människor på det. Jag kan förlösa människor i det. Och så upptäcker jag att det jag hade gått liksom och varit obekväm med i mig själv, som jag försökte förändra, det är ju där jag har min styrka. Och så upptäcker jag det att som familj och så är ju både jag och Linda, du brukar säga liksom att vi är lite bohem, och jag och Linda, och det är nog så att vi är ganska så här, det är lite free flow på något sätt, va? Det är inte så mycket struktur alltid, utan vi liksom vi hakar på flödet, va. Och jag målar upp det här lite nu för att göra en poäng här som jag hoppas att ni kan greppa, och det är det att så många människor, därför att man inte har mött faderns hjärta på djupet, det finns någonting som gör att man skäms lite grann för sin personlighet, va? Det är svårt att leva som son om inte man är bekräftad av en fader. Är ni med på vad jag försöker säga nu? Och då gör ju det att du får en skamidentitet som uttrycker sig i att du är ju inte riktigt bra som du är. Jag som alltid är så. Och det kan vara åt andra hållet också, va? Jag hör hur syrran kan säga till mig ibland, jag är ju så tråkig, liksom jag går bara här hemma och fixar och grejer och sådär. Men sen vet jag ju det att hon trivs ju med att vara så där tråkig då. Men poängen är det att då lägger sig det här över våra personligheter. Och det är ju det fienden har jobbat på ända sedan vi var små. Och såra dig där du har dina gåvor. Såra dig där du har din styrka. Så att när Gud sen talar till dig och vill resa upp dig, så skäms du så mycket över det här området att du vill inte beröra vid det. Och då kan inte du heller kliva ut i det som Gud har kallat dig till. Det funkar så här. Jag ska bara ta ett exempel till. Ni har ju hört mig dela det här förut, en del av er. Det är alltid så på eftermiddag, vet ni, att man blir lite segare efter maten, så det är helt okej. Jag, ni ska veta hur det är att stå och undervisa när folk ligger i vilstolar på eftermiddagen. Nej, inte nu. Men när du satt i vilstolar så kommer jag ihåg hur det lät då. Danne har varit med också några till så där, tror jag. Och jag också, får jag väl erkänna, när jag har lugit i vildstolen av och till. Men i alla fall så jag menar, det är ju ganska tydligt att jag har en kallelse till att predika, eller hur? Och jag har en kallelse till att resa. De tilltal jag kom ihåg att jag fick starkast när jag växte upp, det var: du har ju inget att säga. Om du ändå visste hur man kunde uttrycka sig. Om du ändå kunde liksom prata så man förstår. Så här. Om du kunde vara med som den och den. Och så jag var jättenervös för att läsa högt i skolan och sådär. Ibland så brukar läraren peka ut mig och sådär. Jag blev ju generad och så jag fixade liksom inte att prata rent. Jag började stamma. Och så kom något skämt på det och så att hela klassen började skratta och tyckte det var jättekul. Men jag tyckte inte det var kul då. Nu kan jag tycka det är rätt skönt att göra bort mig, för nu har jag ingen liksom skam kvar i kroppen, va? Så då men då på den tiden, va, så satte ju det sig. Så jag var livrädd för att gå fram och göra redovisning. Jag kommer ihåg jag gjorde bokredovisning en gång och jag fick ett jättebra betyg på den, men jag stod så här hela tiden för jag har ju ingenting. Jag kan ju inte prata, va? Jag kan inte stå inför folk, för jag skäms ju för mig själv om jag står framför folk. Jag vill gömma mig bakom predikstolen. så här, så ingen ser mig liksom. Lämna in en skriftlig redovisning istället då. Och det kommer utifrån att det var en gåva som Gud ville använda. Men för det att inte jag blev uppmuntrad och bekräftad i den när jag växte upp, så höll jag på att tappa det. Och dessutom så hade jag ju lärt mig att livet är ju som bäst och tryggast när vardag går sin gilla gång och man sköter sig. Man går till arbetet, man klipper gräsmattan och man fixar så här, va. Jag försökte det, va. Jag tänkte jag ska bo i Skillingar, jag ska sköta mig, jag ska liksom, ja, och sådär, va. Men jag ville ju liksom inte det riktigt, utan jag ville ju resa, men då hade jag ju hört att det var farligt att resa, va? För då kan det gå fel. Och du ska inte tro att du ska kunna göra eller liksom lyckas med någonting. Så det var sådana tilltal jag fick hela tiden, va. Och så jag kommer ihåg, det var en lärare, den rösten kommer jag fortfarande ihåg, hennes samtal med mig. För hon såg att jag mådde dåligt, så hon kallade in mig på rummet en gång och sa hon så här: Martin, du kommer antingen bli predikant eller politiker. För du har ju egentligen ganska mycket skärpa inom dig, ganska mycket gåvor, det märker man när det kommer till att liksom vi ska samtala om saker i klass och jobba med såna här saker, va. Men det kunde inte jag se det, för jag hade inte lärt mig att värdera det, va, utan jag hade lärt mig att man ska sköta sig, va. Ja. Och då gjorde det att jag blev rädd för att resa, va. Jag tyckte det var en jättegrej för mig att sätta mig på ett flygplan. Har jag koll på allt nu? Vet jag vad allt är och vad allt inte är? Och vad händer om det går så här och om det inte blir så här? Och vad gör jag då? Så där. Därför att jag hade gått in under ett ideal, under en tanke att om man ska vara en helgad andlig person, va, då ska man ha koll på allt. Allting ska vara på dess rätta plats. Och man ska vara så här genomtänkt och vis när man pratar hela tiden, så man aldrig säger för mycket eller för lite, utan alltid liksom är snyggt, ordning och reda liksom, så pengar på fredag då. Men allt det där har Gud fått bryta ner i mitt liv för att jag ska kunna komma ut och göra det jag är kallad till, va. När jag hörde först om friheten i Kristus och Guds nåd som jag står här och undervisar om nu, så fick jag jätteproblem, va? För jag hade ju lärt mig att du lever med Gud genom självkontroll, va? Läs Bibeln, be, fasta, disciplin, överlåtelse och så här. Och jag tänkte, om jag släpper på den här skötsamheten och bara är mig själv med Gud, tänk om allting faller då. Det är en jättelöjlig tanke, va? Att Gud skulle falla av tronen bara för att jag liksom slappna av lite grann. Men det låg där, och att jag fick gå från härlighet till härlighet med Gud hade ytterst sett inte att göra med mirakler och Guds kraft, även om det hade med det att göra också. Men det handlade om att han befriade mig och tog mig in till nya nivåer av frihet där jag lärde mig att leva som son. För min pappa skapade inte mig för att jag skulle leva resten av livet och försöka göra om mig, utan genom att befria mig till att leva naken inför honom, iklädd Guds härlighet. Att befria mig till att bejaka mig själv och leva i det som Gud har kallat mig till. Och det är samma sak i ditt liv. Jag kan nästan garantera dig att det finns ju saker som du har väldigt naturligt för dig. Och jag tror att skulle vi göra en handuppräckning och få frågan, ni ska inte räcka upp handen här nu, men ta det till er, att de områden där du vet att du har gåvor, har du någon gång upplevt att du har, att det har liksom blivit attackerad och inte uppskattat utav människor som borde bekräfta det? Och så funderar du på vad du har upplevt, den här skammen, och vad du har upplevt, den här smärtan. Så kan jag nästan garantera dig att det finns delar av din personlighet som Gud vill använda starkt och som Gud använder starkt, som du har haft svårt att bejaka. Och det är helt enkelt fiendens strategi. För smörjelsen och Guds kraft flödar igenom våra personligheter. Det är ju därför Gud vill inte så här. Alltså den dummaste frågan du kan ställa är det jag eller Gud? Det är liksom en logisk kullerbytta. Det är klart att det är du som lägger händerna på någon om du ber för dem. Men sen verkar ju Gud genom dig. Det är klart att det är du som profeterar, eller hur? Om du får ett ord från Gud. Men Gud verkar, och tanken är ju att Guds kraft flödar genom din personlighet så att Guds kraft uttrycks på ett unikt sätt genom dig, va. Det är ju därför din personlighet är så viktig för Gud. Han vill inte krossa den eller förstöra den, utan han vill att du ska landa i dig själv mer och mer, va. Ja, och därför så har de här attackerna funnits på våra personligheter. Ibland från det att man var liten så har fienden bearbetat ett område. Som jag sa igår, han vet inte exakt vad som är din kallelse. Men han kan känna av vad du har dina gåvor. Och han vet att kan han på något sätt skada dig där så du får ett sår där eller går sönder där på insidan. När Gud sen vill resa upp dig och använda dig så är det trasigt där. Och då är det mycket svårare för Gud att verka genom dig. Och det är därför jag tog mig själv som exempel här. Va? Att det är precis de här områdena som jag liksom gick och skämdes över lite grann. Som Gud behövde hela upprätta och befria. Och jag har sett det här i så många människors liv. Jag träffar människor som försöker gå in i en roll och vara liksom vältaliga teologer när de egentligen är jättespontana, enkla i varje listor. Det blir bara löjligt när man försöker få till det sådär. Va? Vi hade ju en episod när jag var uppe i Arjeplog första gången. Det är ju som lite legendariskt nu. Där jag kommer i kostym. Va? Vit skjorta och slips och liksom finskor och predika. Och det var ett jättebra möte, det var det ju. Absolut, jag tyckte det var ju genom det som vi fick kontakt. Jag fick komma upp så småningom till Norrbo. Men det är ju inte min stil, va? Alltså jag är bara inte den typen av personlighet. Va, sådär. Och grejen är att om jag då ska försöka gå in i det, va? Så drar ju mina gåvor åt ett annat håll hela tiden. Och så försöker, och det är därför det blir så. Har du varit med en gång om att du tar en uppgift i församlingen så blir det väldigt jobbigt för dig, va? Om du försöker gå in och fylla en roll för att den bara ska göras utan att det liksom på något sätt passar liksom med vem du är, så funkar det ju inte, va? I längden. Det kan man behöva göra någon gång, men man kan inte jobba så över tid. Om jag skulle åka ut och predika och åka runt och föreläsa teologi eller tala om krigen i liksom Bibeln eller hålla på med såna här saker och hålla på med analyser och grejer. Det skulle ju gå fullständigt åt skogen. För jag skulle tycka det var så tråkigt att jag skulle liksom somna och höra mig själv prata. Va? Så om du somnar nu när jag pratar så är det... Jag vet att jag kan vara tråkig ibland. Va? men alltså... Någonstans så handlar helgelsen om att du mer och mer upprättas till att bli dig själv. Det är det som är helgelse. Jag gillar det man kallar i ortodoxa kyrkan, har du det här ordet teosis, gudomliggörelse, att Gud blev gjort till människa för att vi skulle bli gudomliggjorda. Ja. Han blev som oss för att göra oss som honom. Och det betyder ju, eftersom vi är hans avbild, att vi upprättas i enlighet med urbilden. Helgelse handlar inte om att du tappar bort dig själv och blir någon annan, utan det handlar om att du blir mer och mer dig själv i relation till din himmelske pappa. Ja. Och det här känner jag är så viktigt att tala om. Därför att du kommer alltid hitta en frihet till att gå med Gud och till att leva i församlingen om du växer som en frukt. Men det kan ju inte växa som en frukt om du försöker prestera det. Du kan ju inte komma in i ett övernaturligt liv om det handlar om det blir en prestationsgrej för dig. Vet du? Utan det måste komma som en frukt. Och därför så kan det vara så. Jag tyckte det var kul här, min vän Stefan, och han var med. Vi körde tillsammans i Hönö här i torsdagskväll. Och han profeterade över någon. Så här, och så bara sa han, du Herren säger att du är lite fyrkant ibland du. Du är inte helt smidig du. Utan Herren säger att du är lite klumpig. Men det är helt okej. För du ska vara sån. Va? Du bara är lite fyrkantig och du ska vara sån. För det är så gåvorna kommer funka genom dig. Och jag bara tyckte det var så fräscht. Va? För det är ju inte meningen att alla ska bli tillrättalagda och formas in i samma form och formas in i samma tänk. Utan tanken är ju att vi ska helas och upprättas till att bli det som Gud har tänkt. Och det kan ju hända att du är åt andra hållet. Va? Ibland har det varit åt andra hållet också. Att du har i väldigt så här spontana, fria, karismatiska sammanhang. Någon som är väldigt mycket, liksom, har koll på allt och liksom fixar och grejer och sådär. Och jätteordning och går upp samma tid varje morgon och lägger sig samma tid varje kväll och sådär. Då ska inte du försöka bli mer spontan eller försöka uttrycka dig på ett annat sätt, va? Utan Gud vill ju att du ska landa i att du är du. Det är jätteviktigt det här, vet du. Ja. Och jag ser ju det här, vet du, ibland när man jobbar med ledarskap också. Så blir det så här varje gång man säger, ska vi försöka hitta våran plats i Kristus nu? Och vara fri i det. Ja, men det måste ju göras. Det blir liksom det som är grundinställningen. Ja, men det måste ju göras. Och det är sant att det måste göras, men det kan ju inte vara din ingång i ledarskap, va? Det blir ju fruktansvärt att jobba med dig om din inställning varje gång du dyker upp en grej att det här måste ju göras, va? För då lägger du ju på det att folk är ju inte här för att det är Guds familj, utan man är ju här för att vi behöver någon som fyller en uppgift. Och jag tror på det, va? Jag menar, jag är jättetacksam. Jag har en kassör som håller på att fixa liksom min lön, och jag har någon som håller på att boka mina resor och sådär när jag reser. Jag tycker det är underbart, va? Tycker det är underbart med människor som har koll på sådana saker. Och som, men jag tycker också det är underbart när det som behöver göras görs inte som ett krav, utan att därför att det växer inifrån och ut. Va? Är ni med på skillnaden? Och där vill Gud komma in med sin helande kraft och röra vid dig, vet du. Så att du helas och upprättas till att bli dig själv. Och många gånger funkar det så att Gud lägger ner en dröm i dig utav vad du skulle vilja göra och vem du egentligen är. Det hade jag mycket när jag var trasig. Gud kom hela tiden och visade mig bilder där jag stod och predikade framför folk. Va? Och jag trodde det var från djävulen först. Vet ni? Så jag sa, i Jesu namn, gå. Alltså jag hade drömmar av hur jag var med och bad för människor. Och hur jag reste ut och predikade i olika länder och fick se Guds kraft och sådär. Och liksom sådär. Men så liksom tänkte jag, det här är djävulen. Men sen så började jag känna inom mig att det finns någonting i det här som gensvarar. Ja. Min fru har totalt motsatt vittnesbörd, för att vi varit ju på Arken tillsammans, och på Arken så är det ju nästan en synd om en kvinna tycker om att vara hemma med barnen, va? För där ska det ju inte vara så, utan där ska man liksom ut och göra karriär och sådär. Men det är ju faktiskt väldigt underbart att vilja vara hemma och ta hand om hemmet och barnen också. Ja. Så Linda, hon gick ju med den här drömmen att få vara hemmafru. Det har varit hennes längtan under jättemånga år. Och längtat efter att få gå hemma och fixa liksom med hemmet och gården och grejer och sådär. Och det är klart, det passar mig rätt bra, för jag gillar att bli servad, så att vi kompletterar varandra. Men du vet, det hon gör när jag reser är ju hennes dröm. Det är ju därför det funkar. Hade det varit så att hon hade varit pressad in i någonting, så, ja, men jag tycker inte om det. Nej, du gör inte det, men hon tycker det. Och det är precis det här som är poängen här. Att du måste hitta vad Gud lagt ner i dig. Va? Och det ligger ofta där som en dröm och en längtan. Någonting som Gud bara vill att du ska bejaka och kliva in i. Va? På olika sätt. Va? Det behöver inte vara så stort heller, va? Det kan hända att du har liksom varit en sån som har låst dig själv väldigt mycket och haft väldigt mycket tvång och väldigt mycket krav på dig själv. Och så känner du att jag skulle vilja vara fri och glad. Jag skulle bara vilja vara lite mer spontan och fri. Va? Eller jag skulle vilja ha lite mer koll på läget och lite mer ordning i livet. Och sådär. Det kan vara sådana saker också som Gud lägger på ditt hjärta. Men poängen är att helgelse gör att du mer och mer upprättas som den son Gud har skapat dig till. Det är därför det är så viktigt, vet du, att du hör det som fadern sa till Jesus. Och det sa han innan Jesus klev ut i tjänst ifrån Matteus 3. Kommer ni ihåg att vi läste igår att sådan han är, sådan är också vi i den här världen? Ni kommer ihåg det? Så nu ska jag läsa hur den Jesus är. En röst från himlen, det är ju den himmelske fadern, sa: den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Och om du är som han är, så betyder det att just nu, när Gud tittar på dagen, så säger Gud: det här är min pojk som jag älskar. I honom har jag min glädje. Det är för sådan Jesus är, sådan är du i den här världen. Det här är min dotter som jag älskar. I dig har jag min glädje. Säger han innan du har gjort någonting. I den bekräftelsen från fadern behöver du inte spela några roller längre. Behöver du inte försöka göra om dig. Behöver du inte försöka passa in. Utan kan vara den som du är. Och då är det så att religion bygger alltid på fruktan och skuld. Religion bygger alltid på fruktan och skuld. Fruktan för straff och skuld över att man inte är bra nog. Ja, och gärna skam över att man är som man är också. Det är liksom religionens frukt. Och därför så ibland har vi ju liksom byggt in ett klimat i kyrkan och i samfunden och i rörelsen som blir väldigt smalspårigt. För att du måste vara på ett visst sätt, predika på ett visst sätt, tjäna på ett visst sätt, göra på ett visst sätt om du ska funka. Men och då blir det så att då känner folk att om jag kommer som jag är så platsar inte jag. Det är därför jag avskyr religiösa miljöer ibland. Jag har så svårt för att komma in och sitta liksom och vara trevlig liksom. Jag har så svårt och liksom, ja, men nu ska vi liksom komma samman här som Guds folk. Och det är väldigt frihet här, men ni vet vad som gäller. Jag har så svårt att komma samman med ibland på ledarkonferens. Jag tycker det är så jobbigt med ledarkonferenser ibland, vet du. Spelas det här in nu eller? Ja, spännande. Men det är just för det att jag tycker att ibland är det så mycket ambition att man ska visa vad man har lyckats med och vad man är på väg i och den senaste visionen och det häftigaste hit och dit och sådär. Och jag tycker många gånger om när jag kommer på konferenser och sådär att jag sätter mig och så tar jag en kopp kaffe med folk och så säger jag inte vem jag är. För då tror ju folk bara att de vet inte att jag är Martin. Speciellt när jag är på nya platser. Jag skojade med folk uppe i Piteå en gång på Storstrand. För jag skulle vara där och leda en bönekonferens. Då jobbade jag i Arjeplog, vet ni. Och jag var ju... jag hade ju inte skägg heller på den tiden. Så jag såg ännu yngre ut då än vad jag gör nu. Va? Och långt hår och liksom sådär. Fast jag hade tagit av mig kostymen då. Men så kom jag dit. Och så sätter jag mig vid ett bord med några tanter och pratar. Och så säger de efter ett tag, ja, vi hörde att det skulle komma någon pastor från Arjeplog hit idag och vara med och liksom hålla i bönen här. Men har du sett honom? Vet du vem det är? Ja, så jag har träffat honom några gånger. Är han en bra predikant? Eller? Ja, så jag är sådär. Jag har hört dem som är bättre. Så satt och pratade och sådär. Och sen så ville de inte prata så mycket mer med mig för att då tyckte de inte jag var så intressant för att jag var ju bara en... Och så sa han, ska du komma? Jo, jag tänkte jag ska vara med och be. Det är alltid gott att vara med och lära sig be lite grann. Så. Ja. Sen efter ett tag när jag har suttit där, då kommer ju han som har sammankallat i konferensen och säger, hej Martin, vad kul att du är här. Gick resan bra från Arjeplog? Och då helt plötsligt så vänder ju sig hela bordet och tycker det är fantastiskt att du är här. Förlåt oss att inte vi kände igen dig. Och jag bara känner liksom att jag har så svårt för det. Va? För det är inte det som är grejen med Gud, utan jag är ju hans son, han är ju min pappa, va? Det är ju den bästa vision, det är ju det häftigaste som finns. Och det blir så mycket lättare och så mycket friare att mötas på det sättet, för då behöver man inte hålla upp en massa saker och visa en massa grejer, utan man kan bara gå med Gud, bara vara sig själv. Och jag överspelar ju det här lite grann nu då, men jag gör det medvetet, för jag vill förmedla en känsla till dig. Vad händer om du blir så fri att gå med Gud att du känner att alla de här kraven på att passa in bara faller av? Hur skulle det vara om du fick veta att den Gud har skapat dig med dig till vad är han fullständigt nöjd med och han vill att det är så du ska tjäna honom? Jag tycker det är häftigt, va? Jag har sett det här. Kan man se... Jag har en vän i Finland. Han är inte så mycket för att predika själv. Men han är grym på att sätta upp konferenser för andra. Va? Han hyr Espoo Arena då, som är 7-8 tusen. Så bara kör de konferens där och bjuder in. Han säger, jag vill bara sätta upp en plattform för evangeliet i Finland. Så där. Jag har en vän. Han är en fantastisk evangelist. Men han har aldrig predikat en predikan. Men han är väldigt duktig på business och sådär. Så han jobbar med... Och nå massor med människor i den världen för att Gud har skapat och lagt den gåvan i honom. Jag pratar med någon annan här som jag känner också. Han är en fantastisk evangelist. Jag har aldrig sett någon leda så många till Kristus som han har gjort. Bara lett människor som är på väg in i evigheten. Och så han har hittat sin grupp, han har hittat sitt flow. Han har hittat vad han passar. Så. Och många gånger så blir det problem med kallelse och tjänst och såna här saker. För det är att vi försöker vara en fyrkant i ett runt hål. Va? Eller vi är en fyrkant och så försöker vi passa in i ett runt hål. Och det bygger på att Gud har lagt en skamidentitet på oss. Så när folk säger till mig så här: jag kan inte gå ut till kyrkan för jag känner så mycket krav. Ja, säkert. Du kommer alltid känna mycket krav när du går till kyrkan tills du tar tag i det djupare problemet som inte har med någon annan att göra, utan som har med det att göra att du behöver uppleva förlösning här inne. För om du är förlöst här inne, vet du, så är du fri och oberoende, och därför kan du tjäna alla, inte utav krav, men för att du har mött Guds hjärta. Och när du har mött Guds hjärta så blir det inte så kravfullt. Ja. Man kan vara listig också. Du vet, Sissi brukar säga när vi jobbar upp i Arjeplog, hon sa: du är mycket mer strukturerad än vad man tror egentligen. Annars skulle inte du kunna jobba som du gör. Men du kommer undan med en massa jobb för att folk tror inte att du kan organisera. Jag fick mer tid att dricka kaffe då. Men är ni med på det här, va? Är ni med på att jag försöker få fram att lära sig leva som son, lära sig leva som dotter, lära sig leva i den här bekräftelsen att du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje. Du är min dotter, den älskade, i dig har jag min glädje. Ja. Det här går ju igen på så många områden. Vi kommer komma in mer på kallelsen sen här. Men just det här med personligheten, vet du. Att Gud har skapat dig. Innan han skapade världen så visste han precis hur han ville att du skulle vara. Och så fanns det som en dröm i hans hjärta. Och så sa han: det här är gott, vet du. Det här är mycket, det här är väldigt bra. Alltså. Jag känner att den här personen har så mycket gåva. Har så mycket nedlagt i sig. Är så fantastisk. Och jag vill bara verka och plocka fram skatten i den här personen. Och jag menar, jag ser ju det själv, att jag är ju beroende av människor som har olika andra typer av gåvor än vad jag har. Va? Det finns vissa saker jag är riktigt bra på, som jag vet att jag har fått som en gåva av Gud. Sen finns det andra saker jag är riktigt kass på, va? Som inte jag fixar. Jag menar, jag är så glad att inte jag behöver hålla på med bokföring och sådana saker själv. Tänk att få åka upp till David förut. Upp i Arjeplog. Nu har jag någon som sköter hela grejen istället. Va? Så att det är så skönt att slippa hålla på med det själv. Eller alla resor jag måste boka. Tänk att bara kunna säga: du, jag behöver resa hit eller dit. Eller vad jag nu ska, hit eller dit. Så. Och så kan du bara titta vilka alternativ som vore bäst för mig att resa in. Och så bara, ja, men 5 minuter senare så får jag ett besked på att det här tycker jag du ska satsa. För de är mycket bättre än mig på det, va? Det är fantastiskt. Sen har jag ju lärt mig att det finns tillfällen när det är rätt bra att ringa Martin också på något sätt. Va? Det jag har som en gåva. Det jag har liksom någonting att komma med, och det är ofta när det är liksom, ofta när det är så att det är någon församling som har lite kämpigt och det är relationsproblem eller konflikter och sådär, då vet jag att jag har liksom en gåva att bara kunna komma in och vara med och lösa upp saker. Jag har en gåva till att komma in och vara med och liksom hitta, hur hittar vi en ny förnyad vision in i församlingen, hur liksom tar vi tilltalet som vi har fått och gör det enkelt tillämpbart här och nu, så kör vi. Jag vet att jag har en gåva där, men och det är någonting man behöver lära sig att vara stolt över, de här sakerna. Vet du. Du behöver lära dig att tänka att Gud har skapat mig på det sättet och vill använda mig på det sättet. Och vad jag tänkte vi ska göra nu här, det är att vi ska helt enkelt göra en övning. Och jag tänker att det är ju precis efter lunch här, och jag tror att det kan vara skönt att röra sig lite grann och så här också. Så jag tänker vi ska dansa ring. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska inte dansa ringdans. Men jag tänker att jag ska... Alltså, om vi tänker så här. Hur många här inne vet att ni har ett område i era liv med mycket trasighet? Ja, hur många om er vet om att det finns ett område i era liv med mycket trasighet? Ja, det var skönt att det vet vi, det har vi allihop egentligen, så jag behöver inte göra. Men det är skönt ändå att kunna erkänna det, va? Att det finns någonting i mitt liv som är trasigt. Det finns någonting i mitt liv. Det behöver inte vara någonting i min personlighet. Det kan vara bara ett område i mitt liv där någonting har gått sönder, va? Och så vill jag bara liksom ge dig ett verktyg. Och det här, precis som det här vi har gjort tidigare, är någonting du kan ta med dig och bara fortsätta praktisera sen. Men ett sätt som jag brukar jobba på, som jag har jobbat mycket på med trasiga områden, det här har ju också med vår personlighet att göra, upprättelsen att göra, va? Det är ju, jag brukar använda Romarbrevet 5, vers 20. Det står så här: dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Jag kan läsa vers 21 också. För att liksom synden fick herravälde döden, genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och sådär. Jag kan skicka med er att det är väl en liten teaser kanske, för att vers 21 här, det här med att nu härskar nåden genom rättfärdigheten, det kommer nog vara temat för den här uppstartshelgen vi kommer köra och se sen. Det är underbart, vet du, att Guds nåd är en härskarmakt i ditt liv. Vilken är liksom den regerande kraften och den regerande andemakten i mitt liv? Det är Guds nåd som råder genom rättfärdigheten. Guds nåd är en makt som kommer in i ditt liv och bara arbetar hjärnet på att du ska få allt det som Jesus dog för att du skulle ha. Men det var inte det vi skulle tala om nu, utan det var bara en teaser. Utan vers 20 så står det att lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mycket mer. Jag tycker det är så underbart. Gud är ju aldrig bara nog. Han är ju alltid mer. He's not enough, he's always too much, va? Gud är lite för mycket hela tiden. Det är ju det. Han ger oss kraft, liksom. Jag gillar det. Han bröt förbannelsen för att vi skulle få del av välsignelsen. Det står att hedna folkens rikedomar ska föras in i församlingen. Det står att liksom kungar och liksom ska vandra i ljuset, i vårt ljus liksom. Och jag tycker det är så underbart. Det är inte så mycket måttfullhet med Gud. Hans tanke är ju att alla ska få lite för mycket. Hans rättvisa bygger ju inte på att nu ska vi alla se hur lite vi kan leva på var och en. Utan Guds tanke och Guds vilja är att det ska bli lite för mycket på alla områden av ditt liv. Lite för mycket kärlek, lite för mycket godhet, lite för mycket välsignelse, lite för mycket. För du vet, när det blir lite för mycket så flödar det över. Eller hur? Om du bara får nog för dig så har du inget att ge någon annan. Utan det är ju så att det flödar över, vet du. Gud vill komma med det. Han är bara sån. Och då är det så att om du ser ett område av brutenhet, va, där synden överflödar. Det finns områden i våra liv där synden överflödar. Det kan vara saker du har gjort. Vet du. Ibland behöver vi inte djävulen, för vi är jättebra på att hitta på dumma saker själv. Ja. Det är ett område där du har gjort val som kan ha slått sönder för dig och blivit jobbigt för dig. Men där synden överflödar kan ju också vara andra människors val gentemot dig. Exempelvis, som vi pratade om innan, dina föräldrar kanske aldrig älskade dig eller kränkte dig eller gjorde saker mot dig. Då är det ju ett område där syndens konsekvenser verkar. Syndens konsekvenser är ju död, fattigdom och sjukdom. Ja. Medan Guds nåd och det här överflödande livet upprättar till hälsa, överflöd och rättfärdighet i Kristus då. Och ibland så har vi vad jag tänker är liksom ett fattigdomstänk. På det sättet att vi tänker att jag ska ju bara bli, det är okej, bara jag blir förlåten. Det är okej, jag behöver inte mer än så, bara jag är förlåten. Men du vet, Gud funkar ju inte så. Och det här fattigdomsidealet, vet ni, det kom ju in på 500-600-talet någon gång, när munkarna bestämde sig för, och liksom biskoparna bestämde sig för att det är andligare att vara fattig än att ha ett överflöd. Men du skulle fråga en jude någon gång om de någon gång har tagit en sån här fattigdomsed. Det är liksom inte riktigt deras stil, därför att i hebreiskt tänkande så var väl signelse alltid förknippat med ett överflöd på alla livets områden. Ja. Och ni som känner mig vet att jag lever ju inte i jättemycket materiellt överflöd själv alltid, va? Men jag har inget problem med det. Jag älskar att se hur folk blir välsignade, va? Jag tycker det är underbart att se hur folk kliver ut i överflöd på alla områden av livet. Känslomässigt överflöd, materiellt överflöd, överflöd av hälsa, överflöd av ett välsignat äktenskap. Alla såna här saker, va? Och då är det så att när du ser ett område som har blivit brutet i ditt liv av syndens konsekvenser, va? Då ser Gud ett område där hans nåd är på väg att flöda över. Är ni med på den här tanken? Ja. Så jag vet att du tar ett område av ditt liv där du ser att här är det brutet, va? Det här är ett område som har blivit skadat i mitt liv. Det kan gälla din personlighet. Du kanske som jag växte upp i en familj där det var en viss stil som gällde, en viss typ av gåva och en viss typ av personlighet, och så är du inte alls sån, och så har du känt att det här är någonting som har blivit brutet i mitt liv, för jag var tvungen att anpassa mig och försöka vara någon jag inte är, och jag har skämts för saker Gud har lagt ner i mig som jag egentligen ska tacka Gud för. Ja. Kan vara kanske i relationen till dina föräldrar, det funkade inte, deras handlingar mot mig bara slog ner i mitt liv. Det kan vara skilsmässa, dödsfall, saker som har hänt som har skadat dig på olika sätt. Du ser ett område av trasighet. Gud ser ett område där hans nåd är på väg att flöda över. Och då är min fråga: hur tror du att det här området av trasighet i ditt liv skulle se ut när Guds nåd, alltså Guds nåd betyder Guds favör, Guds oförtjänta välvilja, flöder över på det området? Väldigt intressant. Hur skulle det se ut i ditt liv då? Jag kan bara ta det exemplet här innan vi ska gå ut och göra det här, bara för att ge en bild. Att när jag kom hem från min tid i fängelset, så hade jag liksom en massa funderingar. Därför att jag var posttraumatisk stress, skadad i kroppen. Jag hade inte pratat med familjen på 1,5 år, så jag har inte en aning om vad Linda tycker nu, vad vill hon att vi ska göra, och så där. Kanske hon är knäckt och inte vill att jag ska predika mer och såna här saker. Vad gör vi då liksom? Och hur har våran ekonomi blivit och allt sånt här, va? Så jag ringde ju Linda då på ambassaden där i, och pratade med henne, och så sa hon att det var inte det första hon sa, att du vet, vi ska inte låta djävulen använda det här för att stjäla något av oss, utan nu ska vi tro Gud om ännu mer människor frälsta, ännu mer människor helade, ännu mer öppna dörrar och sådär. Så började vi be utifrån det, va? Började praktisera det där synden överflöda nåden ännu mer. Och vi satt ut i tro, jag vill multiplicera vårt arbete. Tänk om vi kunde tredubbla vårt arbete. Ja. Tänk om vi skulle kunna bli skuldfri. Ja. Tänk om jag skulle bli totalt återställd i kroppen. Va? Sen har jag blivit lite väl mycket av det goda då, va? Men det är ju ett överflöd, va? Tack Jesus. Det var bättre förr när man trodde mer på det här med bön och fasta, varför då försvann det ju regelbundet, men då, ja, det var ett sidospår. Vi börjar tro Gud om ett överflöd, vi börjar tro Gud om återupprättelse på alla områden i våra liv där saker hade stulits ifrån oss. Och så helt plötsligt så förstod vi att all den ekonomi som vi förlorade på arvoden som inte jag fick under de här 1,5 åren, de vill på något sätt staten kompensera mig för, va? Så jag fick tillbaka alla de pengar jag hade förlorat, sådär. Kunde vi betala av alla Lindas skulder och sådär, så att då är vi skuldfri, sådär. Ganska skönt. Ja. Jag har varit ju trasig i kroppen, kunde inte gå ordentligt och sådär, för att mina nerver var skadade, och jag upplevde hur Guds helande kraft kom in i mitt liv och började hela sådär. Och helt plötsligt så började folk ringa mig och fråga det hade de i och för sig gjort förut också, men jag visste ju inte vad kyrkorna skulle säga när jag kom hem, för jag tänkte, tänk om de tänker den här tokpellen som åkte in i Syrien, han kan vi inte ha förtroende för nu, va? Men det blev ju inte riktigt så, utan helt plötsligt så började folk, jag började få nya kallelser till församlingen jag hade hört om för 10 år sedan och känt jag skulle åka till, men det hade inte öppnat sig. Helt plötsligt började det öppna sig, va? Så att jag kunde liksom tredubbla vårt arbete, och vi kunde liksom gå i en massa nya grejer och sådär. Och sen så Sen så fick vi ju en dotter också. Sådär. Vi har ju två killar sedan tidigare och jag var nog inte sådär jättefascinerad just då av att vi skulle få barn. Va? Men det var ju ganska välsignat, för innan jag åkte till Syrien så ville vi ju ha ett barn till. Men det blev inte så. Då. Men det första vi sa när vi kom till hotellet efteråt var inga fler barn. Va? Och både jag och Linda sa nej, men 9 månader senare så kommer Nomi. Det var som vi hade mycket att ta igen den natten. Vi hade inte ses på 1,5 år. Så, ja, Jesus. Jag ringde Tommy Sandqvist, för jag var lite knäckt när jag hörde att vi förstod att nu får vi barn. Va? Och jag tänkte att jag skulle få medtjänsta, men hans kommentar var: Martin, har du varit iväg så länge att du har glömt bort hur man skyddar sig? Liksom. Ja. Men det var ju fantastiskt. Vi fick en liten dotter. Fick öppningar in i flera nya sammanhang, och vi fick ett mirakel in i vår ekonomi och liksom alla de här bitarna som Gud bara har förlöst efter detta. Det är ju det här som är att det var ju en synd som drabbade. Det var inte jag som hade gjort fel, utan det gjordes ett fel emot mig, och det skulle kunna knäckt mig för livet. Va? Men där såg Gud, här har vi ett område där jag bara kan ösa på min nåd. För att det är för härliga Gud, vet du, att komma in på områden av trasighet i ditt liv och låta sin nåd överflöda istället. Och det jag brukar göra, ni ska få med någonting konkret nu här som jag brukar göra. Och det är så här som jag har vänt väldigt mycket på saker i mitt liv. Att varje gång jag ser att något har gått sönder, något är trasigt och sådär, så går inte jag det första jag gör och pratar med folk om det som regel. Utan jag brukar gå ut och gå, och så brukar jag tänka: okej, det här är jättejobbigt för mig nu. Här är någonting som inte funkar. Och sådär. Ni vet, ibland tänker vi att tro är att man aldrig säger att man har det tufft. Men det blir ju mer en ytlig kristendom som inte funkar. För att alla har det tufft emellanåt. Men om du lär dig att vända på det. Ja. Så vad jag brukar göra är att jag tar det här, så går jag ut och går. Och så börjar jag tänka. Kanske jag har med mig telefonen lite grann och skriver lite och sådär. Men jag har som ganska bra minne. Va? Så jag har en massa, folk tror inte jag har predikoutkast, men jag har en massa predikoutkast här inne. Så här. Jag har som lätt att komma ihåg saker. Så jag går liksom och börjar fundera över hur skulle det här se ut om Guds nåd överflödar. Ja, men då är jag ju helad. Va? då åker jag ut och predikar igen i Finland, Ryssland, Norge. Jag har inte varit mycket, jag skulle vilja åka i Norge. Tänk vad kul att få jobba upp i Nordnorge, uppe bland samerna. Tänk vad häftigt det vore om vi kunde bara betala Lindas studielån, och vi kunde bara känna att vi kan liksom hitta en väg. Tänk vad underbart när mamma blir frälst. Jag var borta i 1,5 år från henne. Det är jobbigt för henne också faktiskt, va? Tänk om hon också kunde bli frälst. Liksom. Och så förstod jag det, att hon blev ju frälst medan jag var nere i Syrien. Hon fick som änglabesök på jobbet och sådär. Det hjälpte liksom. Ja. Alla sådana här saker. Va? Gå och tänker på det. Va? Och istället för att stanna vid att det är jobbigt för mig. Jag vet att det här kan vara tufft för dig att höra. För att du tänker: tar du inte mitt problem på allvar? Jo, jag tar ditt problem på allvar. Men jag vill att du ska ta Guds nåds förmåga till att upprätta på större allvar än ditt problem. Och se att det handlar inte bara om liksom en själavårdande förkunnelse där vi alltid förstår hur tufft det har varit för dig. Utan att det faktiskt finns kraft att gå in och förändra ett område i ditt liv genom Guds nåd. Men Gud börjar aldrig med att förändra omständigheterna, utan Gud börjar med att ge dig en ny bild här inne. Va? Det är därför vi profeterar. Det är därför du får tilltal från Gud. För han vill att du ska börja se något nytt. Va? Ja. Tänk om du som har varit bruten och slagen och känt dig misslyckad och liksom bortkastad här skulle kunna börja se. Tänk när Gud reser upp mig så jag får en påverkan på hundratals människor. Tänk om du som känner att mitt äktenskap är jobbigt. Hur du ser, det finns ett upprättat äktenskap. Det finns bara en sån glädje och sån harmoni och sån fred i familjen. Ja. Du som har tufft med barnen. Ja, men jag ser liksom de här barnen komma tillbaka och upprättas. Du som har gjort bort dig och tycker att jag har gjort bort mig så det finns ingen återvändo. Jag träffade en vän här, vet ni, som hade gjort bort sig fruktansvärt. Vad han tänkte, det är ju kört för mig nu för resten av livet. Jag kommer aldrig mer kunna känna Gud. Jag sa det, du vet, du får inte glömma bort att oavsett vad du har gjort så är Guds nåd alltid större. Du kan inte göra din tabbe så stor att du tänker att det förstör hela livet för dig. Det är klart Gud kan upprätta, va? Han har ju en fantastisk framtid för dig. Och någonstans för att du ska komma in i ett helande så måste det ligga på plats, va? Du måste våga vara lite visionär på det sättet och tänka framåt. Och då säger du att men jag är inte visionär. Alla människor är visionära. Det är bara att vi visionerar om olika saker. För att även om inte, jag menar, en del av er kanske inte är så duktiga på att tänka positivt visionärt, men det finns ju en massa människor som är jätteduktiga på att ha en massa negativa visioner för livet. Har du någon gång gått och tänkt på att allting kommer gå åt skogen? Det här kommer inte funka. Det känns hopplöst. Jag kan lika gärna ge upp. Det är också en vision. Men tänk om Gud i sin nåd kunde lägga en ny bild i ditt liv idag. När du säger att yes, det finns en upprättelse. Vad ser du när Guds nåd överflödar på de här områdena av ditt liv? Sätt dig någonstans, gå ut och gå. Eller ja, på säga, gör nästan vad du vill. Men se till att du får vara i fri en stund. Det brukar kunna vara skönt att ta en liten promenad så här nu också för en del. Eller sätta sig ut, det kan du göra också. Det är ju ganska skönt ute här, va? Och så sitter ni ner och skriver en 20 minuter. Och så slänger ni inte detta, va? För jag tänker sen att när vi kommer tillbaka så tänker jag att ni ska bara få be för varandra i detta, va? Och bara välsigna varandra i de drömmarna. Också kunna profetera och be in i varandras liv. Om det känns naturligt. Det är inget tvång. Du behöver inte känna att nu måste jag profetera. Nu måste jag be högt. Du kan bara sitta och vara med också. Men vi gör så att vi tar den här visionen. Hur skulle det plocka ett område av ditt liv som du vet är trasigt och tufft just nu? Och så bara funderar du, hur skulle det här se ut när Guds nåd överflödar på det här området av mitt liv? Amen. Gör vi det? Tack Inga-Lena. Vi ska vara tillbaka klockan... Vi kan väl säga 23 kanske. Är det en bra tid? 23 kör vi på. Yeah.